Inslag 4.
Nu kommer vi gå igenom Oscar den andres skrivrum.
Vi har precis lämnat Oscar den andres gamla sovrum. Det har blivit hovurmakare Sofia Reuterdahls arbetsrum. Varje fredag kommer han hit till det kungliga slottet och drar upp ett 80-tal klockor. Nu går vi både på baksidan av de stora salarna och genom vissa för allmänheten stängda rum.
Nu kommer det slamra lite här. Det är så tunga dörrar här på slottet.
De flera meter höga pardörrarna måste låsas upp och stängas efter varje passage.
Om man tittar ut genom fönstren här på baksidan, då ser man in på inre borggården. Och sen när vi kommer ut i våningarna, då kommer man kunna se stadshuset åt ett håll. Vi kommer kunna se operan, Grand Hotel, Chapman. För Stockholms slott är byggt som en fyrkant. Och vi går runt den inre borggården när vi rör oss här i våningarna. Nu kommer vi komma ut.
Slottet är öppet varje dag och nu har turisterna kommit tillbaka. Vi ska gå runt i Bernadottevåningen, en av representationsvåningarna som används vid medaljutdelningar och högtidliga audienser.
Här har jag min första klocka. Och det är ett golvur som är ifrån Holland, ett holländskt golvur. Och den har stannat. Det är den enda klockan som inte klarar av att jag är ledig en dag. Så jag brukar jobba här på en dag i veckan på fredagar. Men nu var det påskhelg och då var jag inte här på fredagen och då stannar den här klockan. Så nu ska jag dra igång den. Och då kommer det slå som 17 och jag ska även ställa in datumet på den. Men sen kommer den att fungera nästa fredag när jag kommer hit igen.
Sofia bär runt med sin verktygsväska. Ser mer ut som en exklusiv damväska med handtag och rem. En specialgjord oval skinnkorg i konjaksfärgat skinn med präglad guldinskription, Reuterdahls urmakeri. Här har hon nycklar till alla klockskåpen som kallas fodral.
I och med att klockan har stannat så behöver jag låsa upp fodralet. Och då har jag ju väldigt många nycklar här på min nyckelknippa för nu måste jag komma underfund med vilken som hör just till den här klockan. Den var det inte. Nej, det är ju den där.
Och det här är ett golvur som är i, vad är det för material?
Valnöt.
Och den är kanske 3 meter hög. Och,
den ser inte så stor ut här i det här rummet. Men skulle man få hem den, då skulle den verkligen kännas stor. Jag tror inte den skulle gå in i ett vanligt hem.
För den har ju 2 eller 3 figurer i brons ovanför.
Tavlan är mässing och jag tror att figurerna faktiskt, de är skurna i trä. Skulpterade i trä.
Och sen de fyllda då?
Ja, precis.
Det är ett 1700-tals ur med långsmal kropp med en glasdörr som man kan se pendeln med sin runda tyngd i slutet som kallas lins. På själva urtavlan finns 2 uppdragshål. De sitter ungefär på klockan 8 och klockan 4.
Vi har ju 2 uppdragshål. Det till vänster är nästan alltid slagverket. Och det till höger är i regel, men det finns undantag, är gångverket. Det styr gångverket. Och det är som 2 parallella urverk som sitter mellan 2 bottnar som samarbetar.
Och gången, det är själva...
Det är pendeln som tickar. Och det är det man hör, liksom tick, tack, tick, tack. Och nu ska vi snart starta igång den här. Den ska få slå sina 11 slag.
Du matchar mot ditt eget armbandsur, men du har ju inget digitalt armbandsur. Du har ju själv en med vanliga visare.
Ja.
Men blir det exakt då?
Jag håller den exakt ställd.
Hon drar fram visarna till klockan 7 och låter klockan slå sina slag.
Nu var det 7 slag. Varför måste du...
Jag hade ställt den på 7. Nu vill jag få med slagverket så att det stämmer. Vi är ju snart några minuter i 11:30. Nu har jag ju dragit den över natten. Men sen vill jag synkronisera slaget med vad den visar. Så de här sista timmarna tar jag för manuellt här och låter den slå i kapp.
Så det är inte så att man bara kan vrida fram den som vanliga klockor och sen så går den igång?
Nej, och en del klockor kan man inte dra förbi slagen på det här viset heller, för då hamnar det fel. Så att man måste känna sitt ur.
De två tunga loden i formen av 20 cm långa falukorvar är det som driver klockan, allt eftersom de under veckan åker ner i klockfodralet. Men hur exakt klockan går justeras på linsen.
Med hjälp av att höja eller sänka den här tunga linsen som sitter längst ner på pendelstången så ställer man in hur rätt klockan går i tid.
Och hur kan du göra det?
Det sitter en mutter under linsen och om klockan skulle gå för sakta då skruvar man åt höger. Alltså man skruvar upp pendellinsen så att pendeln blir kortare. Då svänger den snabbare och då går klockan fortare. Och nu är det ju här, det är jättesmå marginaler så man skruvar ju inte flera varv utan man kanske skruvar ett halvt varv. Och så ställer man klockan och mäter över en vecka. Och så ser man, jaha, lyckades min inställning nu eller behöver jag skruva lite till? Så gör man om man ruckar en klocka.
Det är inga snabba att du kan se med en gång, ja, men det här funkar.
Nej, det får man ju mäta över tid. Det är ju det att det är ju olika material och de påverkas av värme, kyla, fukt. Och så jag får ju, över årstiderna får jag ju justera klockan här på slottet för att det kan vara väldigt kallt här på vintern och då ändrar de sig. Och sen kommer våren och sen på sommaren kan det vara 35-40 grader här inne i våningen och det blir jättevarmt. För det är inte så isolerat. Så att, och då, det här gör ju att, alltså att jag ständigt får justera klockorna. Men i det stora hela tycker jag de går väldigt rätt för att vara så här gamla.
Hur förhöll man sig till tiden för?
Men man hade inte den här rätt, eller man hade inte ens rikstid. Det kom ju först på 1800-talet i med att man behövde ha samma tid i hela landet när man skulle göra tidtabeller för tåg. Så att då gick klockan rätt i det rummet. Det behövde ju inte gå rätt i hela slottet till exempel. Nu har vi kommit in i pelarsalen. Och det är ett hörnrum. Så skulle vi titta ut åt vänster så som vi står nu. Då skulle vi se stadshuset. Skulle vi titta ut i de här två fönstren som är rakt över. Då skulle vi se till riksdagen.
Och anledningen till att vi inte ser det är för att det är vita fördragna gardiner för de stora höga fönstren.
Det är tre lager gardiner. Det är de här vita som skyddar. De släpper in ljus men de skyddar ju ändå för direkt solljus. Men sen så kan man ju mörklägga också. Och sen är det ju gardiner som är i sidan skulle jag tippa på. Och de är ju för att de ska vara väldigt vackra.
Det här rummet är ju över 120 kvadratmeter stort. Det är guldpelare och det kanske är 7 meter takhöjd.
Ja, det är säkert.
Målat tak med en stor cirkel i med keruber.
Ja.
Med vingar och det är ljusblått och himmel. Och här har vi ett bordsur.
Ja, ett franskt bordsur i marmor och brännförgyllningar.
Svart marmor. Det här är en sockel med lejontassar som kanske är 40 cm gånger 15. Mm. Vad är det för figur som också sitter i en liten släde?
Det finns säkert en historia bakom.
Det är någon romersk kvinna med
symbolik
och duva på knät. Och urverket är då i mitten här på något sätt med romerska siffror och guldvisare.
Urtavlan är gjord av emalj. Rasiro är det som har gjort den här klockan. Det var en skicklig urmakare i Frankrike på 1700-talet. Då ska vi se. Den här är lite före sin tid. Ställer jag tillbaka den 3 minuter. Och det här med att dra visarna moturs, det får man egentligen inte göra. Men jag vet ju när jag kan göra det. Man får absolut inte dra en fransk klocka moturs med visarna, eller föra visarna moturs överslag. För att då kan man få kugghjulen att, alltså att tänder blir skadade. Men när nu var det runt kvart i, och då kunde jag dra den tillbaka 3 minuter som den hade hunnit forta sig på en vecka.
På andra sidan rummet står ett bordsur på spiselkransen till den stora öppna spisen. Här står det till och med A. Paris.
Mm-hmm. Kronier. Det är ett jättefint ur det här.
Och här är det 2 förgyllda riddare. Som den ena lutar sig mot klockan som att den sitter, och magen är lite framskjuten, lite korpulent, eller nästan på att säga. Han sover. Han är i strid. Och sen den andra lutar sig också, ser ut också ganska utmattad, men står ändå upp. Och de har fällt någonting under här. De har varit på jakt.
Mm-hmm. Jag lägger ett får.
Men varför är du, håller du på med gamla klockor?
Ja, men det är ju väldigt spännande. Just det här att lösa tekniken. Det är ju, ja, jag tycker det är väldigt spännande.
Men varför tycker du det? Alltså, hur kom du på det här? Jag ska hålla på med gamla klockor.
Dels ligger det ju i ett arv. Rent, ja, så 200 år tillbaka nästan i släkten. 4:e generationen blev det nu då. Så att jag visste ju redan när jag var liten att jag var väldigt intresserad av klockor. Och tyckte, men jag var också väldigt tekniskt intresserad. Jag lekte med tåg när jag var liten och hade en sån här stor Märklinjärnväg. Och sen tålamodet tryter ju aldrig på mig. Så det stämde nog ganska väl att sikta in mig på det här, på den här banan så att säga.
Ska du ta hand om henne här nu?
Nu tar vi hand om den här. Jag är ju här varje vecka, året runt. Oavsett om det är jul eller sommar, så är jag ju här en gång i veckan.
Med semester då?
Ja, men då går jag in och jobbar en dag. Sen så är jag ledig däremellan på sommaren.
Men åka till Kanarieöarna då?
Ja, men det gör inte jag.
Nej, men skulle åka till Norge eller?
Ja, men precis. Om man skulle behöva, eller om man blir sjuk, eller om jag skulle behöva göra en resa som är lite mer över mina uppdragningar, men då finns det personer här som hjälper mig på slottet. Men är det ingenting särskilt, då kan jag ju gärna sköta klockorna.
Varför är det så viktigt att de funkar? Kan de inte få vila en vecka då?
Det blir jättesvårt att starta upp. Det är en sån här liten mardröm som jag hade innan jag började på slottet. Att tänk om alla klockorna skulle ha stannat. Det är många av klockorna som inte jag skulle kunna starta upp själv. Då skulle jag behöva hjälp av en person som lyfter fram klockorna. Jag kommer inte åt pendlarna och starta dem. Och som vi beskrev här innan, de är jättetunga och de är stora. Den står trångt på spisen den här. Om 80 klockor skulle ha stannat, det skulle inte vara en så bra situation.
Och varför måste de gå? Alltså, de skulle kunna vara museiföremål som annat här. De skulle kunna bara stå där och vara fina.
Ja, men slottet är ju inte bara det är ju inte ett museum. Det här är ju väldigt flott att man kan komma in och få titta på de här salarna, men de används ju hela tiden parallellt, så att det öppnas ju upp och stängs igen, och man har möten och man har tillställningar av olika slag, och då används klockorna. Just här är det lite mer mingelvåning kan man säga, och då är det ju trevligt med det, är ett fint inslag. det blir ju inte så levande så att säga om en klocka inte fungerar. Men i slottet så tickar det ju och slår igenom salongerna.
Här kommer vi in i en vinröd dämpad salong som är en genomgångsrum.
Ja.
Lite smalare. Och det är så mycket guld och speglar och tre stora enorma kristallkronor. 3 meter höga. Och det är så mycket guld på väggarna och speglar. Och så är det en liten klocka här som låter.
3 klockor har vi här inne. Och vi befinner oss i Victoria-salongen i Bernadotte-våningen. Det som är väldigt utmärkande för det här rummet, det är mattan. Emellanåt då när det är vid statsbesök och andra lite högtidliga tillfällen som kan vara några gånger om året. Då tar man bort den här blåa gångmattan som alla får gå på och rulla ihop den. Och sen rullar man ut den här otroligt vackra handknutna mattan som är gjord i mönster. Den är gjord för det här rummet så den stämmer precis. Det är som en heltäckningsmatta som går ända ut i varenda under fönster, nischerna.
Den har nästan en hallonröd botten.
Ja.
Och i stora runda och i stora cirklar som återkommer så finns det då blommönster också i rosa och rött med gröna blad. Och på väggen är det också stora sammetspartier som är som jag tapeter så att, och sammetsfåtöljer i samma röda. Så det är ju som en boudoir här inne. Mm. Och bara tanken på att den här mattan är över 25 meter lång.
Jag tror inte det räcker. Det här är verkligen ett rum som gör intryck. Det är nog min favoritsalong. Jag har också en favoritklocka här inne. Nu sätter jag på mig ett par handskar för att jag vill inte ta så mycket i fodralen. Och Flora som vi står framför nu är en mycket märklig klocka. För det är en staty. En kvinnostaty och hon håller urtavlan ovanför sitt huvud. Och urtavlan är rikt dekorerad i brännförgyllt. Det är som en blomsterkrans. Och sen är siffrorna, det är små runda siffror i emalj som är insänkta då i den här brännfyllda urtavlan. Och då håller hon med fingrarna väldigt graciöst. Tiden är ovanför hennes huvud men urverket sitter inuti magen.
Och hon har också en klänning som är lite djupt ringad. Och det är tunna tyger och hennes halva låren är bara och hon är också barfota och hon är i, vad är det för material?
Det är brons.
Det är, men varför är den svart? Vad heter det? Svartfilm? Vad heter det?
Ja, den är ju mörk i bronset. Den är inte brännfylld helt enkelt. Den är ju bara urtavlan som framstår och sen basen, en pedestal man ska säga som hon står på. Jag tänkte vi ska se hur hög är hon egentligen.
Du har med ett litet måttband.
Räcker den till? Hon är 120 centimeter hög. Jag vet ju, i och med att jag jobbar med henne och renoverat urverket, att det är ju vansinnigt tungt det här. Så vi var ju 3 personer som flyttade på henne.
Så urverket är i magen. Jag ser ingen lucka här.
Nej. Eller hur? Jag måste lyfta på kjolen bak. Det är ju spegelvänt det här urverket. För här sitter då uppdragsfyrkanterna bak till under en del av hennes kjol.
Det man kan säga då att hon har en sjal på baksidan. Och det är sjalen som hänger från hennes axlar som du drar upp. Och då ser man det här lilla hålet. Tänker du någon gång på vad klockorna har sett?
Ja, och att våra förfäder har hört dem. Det är rätt så häftigt.
Vad är ditt förhållande till tid?
Ja, jag jagar nog tiden lika mycket som alla andra. man ska hinna med. Men jag tror inte att jag har någon annorlunda inställning till tiden än någon annan. Jag jobbar ju tekniskt sett med klockor, inte filosofiskt.
Du har hört Sofia Reuterdahl, hovurmakare på Stockholms slott.